Jag skulle vilja börja någonstans där vi var förra söndagen. Vid den ekumeniska bön- och lovsångsgudstjänsten som vi hade här i Korskyrkan. Jag skulle vilja börja vid vattenfallet. Så jag lägger på en bild. Då var det ju rörliga bilder och lite sådär. Va? Men jag lägger på den här bilden så kan ni ha den framför er under tiden. Ska vi se här. Det är alltså, den är tagen på en resa i somras som Renato och jag gjorde i Norge. Och det är Reijosfossen. Och i söndags, som sagt, så visar Renato några bilder och även filmklipp. Och vi berättar lite grann om våra upplevelser och reflektioner vid det här vattenfallet. Och jag ska inte gå in närmare på det idag. Men jag ska ändå ta min utgångspunkt eller påminna om ett ord som Renate nämnde i det som hon berättade. Och det var ordet gudsfruktan. Det var någonting i mötet med det här mäktiga fallet som påminde om mötet med Gud. Att se det här höga, majestätiska, det är alltså högre än vad ni ser där, det fortsätter här nere också. Att se det här höga, majestätiska fallet på håll när vi väl fick syn på det. Det var redan det en stark upplevelse. Men att komma nära, så nära så att vattenstänket, vattendropparna yrde omkring en så att man blev blöt. Så nära så att ens egna röster knappast hördes. Genom dånet från de här väldiga vattenmassorna som kastade sig ner för bergsmassivet. Bra, just det. Bra. Ja, gott. Det märkliga var att jag såg inte det förrän jag höll på med mina förberedelser förra söndagen. Jag hade inte sett det. Och så plötsligt fick jag se det. Och då blev det ännu starkare. Och det var jag inne på en del förra söndagen. Och det kommer tillbaka lite grann nu. Men det kan ni ha och vila ögonen på och vila hjärtat vid. Vattnet som strömmar fram genom korset. Genom Jesu död och uppståndelse. Liv genom hans död. Alltså det där att komma så där nära så att man faktiskt blev blöt och så att ens egna röster drunknade i det här väldiga dånet. Det var nästan skrämmande. Ja, det var faktiskt skrämmande att stå där och se hur Renate gick allt närmare och allt längre ut på den här klippavsatsen med sin filmkamera. Det var faktiskt skrämmande, men det hjälpte ju inte hur man ropade, det hördes ju inte. Så ni skulle sett hennes vilda förtjusning över att äntligen få vara nära ett sånt riktigt vattenfall. Och jag kände ju också av det där. Å ena sidan ville man ju nästan kasta sig ut i forsen för att riktigt inifrån få känna kraften och livet som strömmade fram. Och å andra sidan så vågade man knappast komma nära. Att komma nära Gud är inte heller en alldeles entydig erfarenhet. Här finns ju den ljuvlighet och ro som David till exempel då beskriver i till exempel psalm 36 och psalm 23. Psalm 36. Av din ljuvlighetsström ger du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa. Det är fullt av ljuvlighet. Och psalm 23. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han för mig till vatten där jag finner ro. Men här i gudsmötet finns också plats för den bävan som Jesaja upplevde i templet. När Guds helighet blev så stark och uppenbar så att byggnaden skakade och Jesaja måste ropa: "Ve mig, jag förgås." Nu går vi till Psaltaren igen. Och så ska jag läsa psalm 34. Och jag börjar och läser vers 1-12. Psalm 34, vers 1-12. Det är David som skriver. Jag vill alltid prisa Herren, ständigt sjunga hans lov. Stolt ger jag Herren äran. De betryckta hör det och gläds. Lova Herren med mig, låt oss tillsammans ära hans namn. Jag sökte mig till Herren och han svarade mig. Han befriade mig från all fruktan. Se mot honom och stråla av glädje. Sänk inte blicken i skam. Jag eländig ropade, Herren hörde, han räddade mig ur all min nöd. Herrens ängel håller vakt omkring hans trogna och räddar dem. Se och smaka Herrens godhet, lycklig den som flyr till honom. Frukta Herren, ni hans heliga. De som fruktar honom lider ingen brist. Lejon kan lida nöd och hungra. De som sökt sig till Herren saknar ingenting. Kom, mina barn, lyssna på mig. Jag vill lära er att frukta Herren. Tänkte ni på att det talades om två slags fruktan? I vers 5 säger David att Herren har befriat honom från all fruktan. Och sen senare i vers 10 och 12 så talar han i positiva ordalag om att frukta Herren. Så genom Guds fruktan så blev han alltså fri från destruktiv fruktan. Kyrkofadern Augustinus, han uttryckte det på ett annat sätt. Han sa, låt oss frukta Gud så vi slipper vara rädda. Låt oss frukta Gud så vi slipper vara rädda. När Gud får vara den han är så får allt annat sina rätta proportioner. Paulus han skriver i Romarbrevet 8, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? David han visste precis som Paulus och Augustinus att Gud är god. Och när David i psalm 34 talar om Guds fruktan så utgår han ifrån att Gud är den som befriar och beskyddar. Och han utgår ifrån att Gud, honom som man litar på, är en i allra högsta grad livsbejakande Gud. Och därför fortsätter David så här i, jag läser vers 12 igen och så fram några verser. Jag läser hela psalmen ut. Kom mina barn, lyssna på mig. Jag vill lära er att frukta Herren. Är du en som älskar livet och vill se många lyckliga år? Bevara då din tunga från ont och dina läppar från falska ord. Sky det onda och gör det goda. Sträva efter att hålla fred. Herrens ögon ser de rättfärdiga och hans öron hör deras rop. Herren inskrider mot dem som gör det onda, han utplånar deras minne på jorden. De rättfärdiga ropar och Herren hör och räddar dem ur all nöd. Herren är nära de förtvivlade, han hjälper de modlösa. Den rättfärdige drabbas av mycket ont, men Herren räddar honom från allt. Han skyddar varje ben i hans kropp, inte ett enda ska krossas. Olyckan dödar den gudlöse, den rättfärdiges fiender står med skuld. Herren räddar sina tjänares liv. De som flyr till honom är fria från skuld. Är du en som älskar livet? Guds fruktan är alltså en kraft i livets tjänst. Mot allt det destruktiva i tillvaron och i mitt eget hjärta. Att frukta Gud handlar då naturligtvis inte om rädsla i vanlig mening. Att frukta Gud är att vörda och respektera honom som Gud. Det är en vilja att låta Gud vara Gud också i mitt liv. Och den viljan bygger på att jag i någon mån har lärt känna honom. Och då vet jag att han vill mig väl. Och det betyder också att han vill befria mig från allt som stör min relation till honom. Gud är kärlek och han är helig. Och den plats som mer än någon annan plats väcker sann gudsfruktan, det är korset. Där Guds heliga kärlek är som tydligast uppenbarad. Där Gud ger ut sig själv till världen för att ge oss liv. Det är också där vid korset som den helige guden drar oss in i sin famn. Så i sann gudsfruktan så är det därför inte bara plats för vördnad utan också för tillgivenhet och värme. Och då tänker jag på Narnia, C.S. Lewis beskrivelse av lejonet Aslan i Narnia-böckerna. Barnens upplevelse av lejonet. Det är ju ingen hemlighet att C.S. Lewis skrev om Kristus när han skrev om Aslan. Det fanns ju ingen som barnen kände en sån tillgivenhet för och en sån tillit till som Aslan. De visste att han var god, det var han som var deras trygghet och de visste att det var han som kunde rädda dem. Men instinktivt så kände de också att han inte var att leka med. Det var någon som frågade en gång, är du rädd? Ja, det är klart jag är rädd. Och samtidigt så var det honom som de älskade. Och särskilt när han uppenbarade sig i sin speciella ljusglans så kunde de känna en rädsla inför hans storhet. Till exempel i den sista boken, Den sista striden, som börjar med att Tyrian ber en desperat bön om hjälp. Aslan, du måste komma och hjälpa oss nu. Där finns senare den här passusen om när Aslan plötsligt uppenbarar sig för barnen. Det står så här. Den ljuvliga doften kändes med ens än ljuvligare. Ett sken lyste bakom dem. Allan vände sig om. Tyrian sist, för han var rädd. Där stod den som hans hjärta hade trängtat till. Det gyllene lejonet Aslan själv. Tyrian närmade sig skälvande. Lewis, han kände ju sin bibel. Han hade läst beskrivningarna om människors möten med Gud. Han hade läst om Jesaja, Moses, Daniel, Maria, lärjungarna efter uppståndelsen, Johannes på Patmos och så vidare. De hade alla upplevt den där djupa bävan i mötet med den helige. Och Gud hade svarat med att tala om nåd och försoning. Som han gjorde till Jesaja när Jesaja ropade, ve mig, jag förgås. Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Då hade Guds svar kommit genom en av seraferna som hämtar ett glödande kol på altaret och som rör med det vid profetens mun som ett tecken på försoning och rening och att han ska förvara Guds mun bland folket. Eller när ängeln kommer till Maria med bud om att hon ska få föda världens frälsare. Då får hon höra orden: "Frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud." Det är förresten påtagligt ofta som den självande människan i mötet med Gud får höra just de här orden: "Frukta inte, var inte rädd." Och ibland så kan de orden vara riktade in i en svår yttre situation, men vid flera tillfällen så är det tydligt att det först och främst gäller den bävan som griper människan i mötet med en helig Gud. Då visar Gud på nåden. Det är nåden som gör det möjligt för människan att stanna kvar i Guds närhet utan att förgås. Och nu då till Uppenbarelseboken. På grund av sitt vittnesbörd om Jesus så sitter ju Johannes på ön Patmos förvisad längst ut i havet. Det vittnesbördet om Jesus är ett hot mot kejsaren och hans makt. Och i första kapitlet så beskriver Johannes mötet med honom som liknade en människoson, men som hade ögon som eldslågor och som hade en röst som dånet av väldiga vatten och ett ansikte som lyste som solen när den skiner i all sin kraft. Johannes han fortsätter vers 17 och 18. "När jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." Inför honom som är måste vi darra. I mötet med den eviga fasta klippan, som samtidigt är både orubblig sanning och villkorslös kärlek, faller den egna styrkan. Och då har jag tänkt på något som jag har läst, och jag ska citera lite grann, lite längre för ovanlighetens skull. Jag ska citera vad Ove Wikström har skrivit om gudsfruktan. Ove Wikström, religionspsykolog, terapeut och präst. Det är från boken Stororden, kapitlet om gudsfruktan. Han säger: "När man står inför Kristus, gudamänniskan, står man inför den som ytterst sett är." Och gudsfruktan beskriver han som den reaktion som människan erfar när hon är i närheten av den kristna trons fundamentala absurditet, att Gud själv valt att bli synlig. Vidare: "Denna korsning av glädje och bävan kan hon ana när hon tänker på den som sa: jag, just jag, är vägen, sanningen och livet." Det finns en radikal påle nedslagen i tillvarons mitt. En fasthet som Kristus kom med. Mötet med detta kan vi kalla häpnad, förvåning, vördnad eller stor tacksamhet. Varför? Jo, allt flyter inte. Någonting står fast, även inför död och katastrof. Inför Guds uppenbarelse av sig själv är det bara att backa, bäva och buga. Kanske respekt är ett bra ord. Det är inte alls så att livet är ett glidande mellan olika positioner. Någon finns som är fastare än flinta, hårdare än sten, stabilare än jordens yta. Denne Gud har av någon outgrundlig anledning valt att visa vem han är och framförallt hur han är. Den som har sett mig har sett Fadern, säger Jesus. Detta, säger Ove Wikström också, är att Jesus, Gud som människa, människan som uppenbarar Jesus, som uppenbarar Gud, gudamänniskan. Detta är den stora provokationen som går i rak kollisionskurs mot postmodernismens tal om att ingen kan så noga veta. Att alla svar är rimliga. Nej, nix. Nix, säger den heliga traditionen. Det finns en ontologisk kärna, alltså en verklighetskärna. En plats som är obekväm därför att den är sann. Den finns hos och i Kristus. Slut citat. Filipperbrevet 2:6-11 till sist. Han, Kristus, var till i Guds gestalt, men han betraktade inte sin jämlikhet med Gud som något han till varje pris borde behålla. Istället avstod han från den och blev lik en tjänare när han kom i människogestalt. Han ödmjukade sig och blev lydig in till döden, ja in till döden på korset. Som det självutgivande vattenfallet som kommer ner för att ge liv. Därför att han gav sig själv, därför har Gud upphöjt honom så högt och givit honom namnet över alla namn. För att varje knä ska böja sig i Jesu namn, i himmelen, på jorden och under jorden. Och för att varje tunga ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fader till ära. Någon finns som är fastare än flinta. Och när han till slut visar sig för alla som han är, då ska varje knä böja sig. Låt oss be. Jesus, vi längtar efter dig. Samtidigt vet vi att om du kommer riktigt, riktigt nära så kommer det också att brännas. Men Jesus, vi vill komma nära dig. Vi ber att vi ska få se mer och mer av vem du är. Och också förvandlas. I den takt som är möjlig för oss. Tack att vi får leva helt och hållet i din nåd. Att vi får frukta dig för att du är god och för att du förlåter synd. Tack att du är klippan som brast. Klippan som blev slagen för att ge liv. Tack att du är full av nåd och sanning. Tack att vi får skynda oss till dig och stanna kvar hos dig.